Sidan 147. Gummiindustrin. Sedan 1500-talet har man känt till ett ämne som de sydamerikanska indianerna kallade kautschuk och som tappades från gummiträden. Ämnet hade den intressanta egenskapen att vara elastiskt. Nackdelen var att det var känsligt för både höga och låga temperaturer. Om det var för varmt blev det klibbigt och var det för kallt sprack det. Detta var troligen anledningen till att det dröjde ända till 1839 innan det stora uppsvinget för materialet kom. Det var amerikanen Goodyear som kom på att gummits egenskaper kunde förbättras om man tillsatte svavel. Upptäckten gjordes, som så många andra upptäckter, av en slump. Goodyear glömde nämligen kvar en bit gummi på en varm ugn som av en händelse var beströdd med svavelpulver. Metoden att upphetta gummi tillsammans med svavel kom att kallas vulkanisering. Den innebar ett stort genombrott för gummi som ett modernt konstruktionsmaterial med unika elastiska egenskaper. En av de första som etablerade en gummifabrik i Sverige var Immanuel Nobel, Alfred Nobels far. Detta skedde redan på 1830-talet, men inte förrän på 1890-talet kom den svenska gummiindustrin igång på allvar. Galoscher och däck. Den första tiden var det mest galoscher och gummiskor som tillverkades, men senare tillkom fordonsdäck och olika gummiprodukter för industrin. Helsingborgs gummifabrik, senare Tre Torn, specialiserade sig på skor, stövlar och tennisbollar. Trelleborgs gummifabrik blev så småningom en stor producent av däck och olika gummiprodukter för industrin. Titta på bilden till höger. Där står: använd Helsingborgs galoscher, bästa svenska fabrikat. Jag fortsätter att läsa vid det andra stycket till vänster om bilden. Under andra världskriget lyckades man efter ivrigt experimenterande framställa gummi på konstgjord väg. Idag framställs lika mycket gummi ur olja, syntetiskt gummi, som naturgummi. Ungefär hälften av det gummi som framställs i världen används för tillverkning av däck. Resterande delen används för tillverkning av slangar, lister och andra gummiprodukter. Även dessa produkter går i stor utsträckning till bilindustrin. Säkerhetständstickan. Så sent som i början av 1800-talet gjorde man upp eld på i stort sett samma primitiva sätt som under järnåldern. Visserligen hade man nu börjat experimentera med syror och diverse kemikalier, men något effektivt sätt att tända eld hade man inte fått fram. Omkring 1830 uppfanns emellertid den så kallade fosforstickan, en trästicka med en tändsats av gul fosfor. Dessa tändstickor blev snabbt mycket populära och de var billiga att tillverka. De kunde antändas mot vilken yta som helst, men detta hade också allvarliga nackdelar. De var nämligen allt för lättantändliga. De kunde fatta eld genom friktion om de låg och gned mot varandra. Dessutom var de giftiga eftersom gul fosfor är ett giftigt ämne. På 1840-talet fick en svensk kemist patent på en ny sorts tändsticka. Istället för giftig gul fosfor i tändsatsen använde han ofarlig röd fosfor. Stickorna kunde inte antändas genom friktion mot varandra. De kunde endast tändas mot lådans plån och kom därför att kallas säkerhetständstickor. Titta på bilden till höger. På asken står det: Jönköpings tändsticksfabriks patent, paraffinerade säkerhetständstickor utan svavel och fosfor, tända endast mot lådans plån. Jag fortsätter att läsa vid det fjärde stycket nerifrån. I en liten lokal i Jönköping började två bröder tillverkning av tändstickor. Ett par år senare byggde de den fabrik som senare kom att heta Jönköpings tändsticksfabrik. Tillverkningen var mycket primitiv. Stickorna fick sin tändsats genom att de doppades för hand. Askarna tillverkades som hemarbete i köken runt om i Jönköping. Säkerhetständstickorna hade svårt att slå igenom eftersom de var dyrare än de gamla fosforstickorna. Succén kom inte förrän mot slutet av 1800-talet då man uppfann maskiner som underlättade tillverkningen. Säkerhetständstickorna blev snart en stor exportartikel som såldes över hela världen. Som mest fanns det 170 tändsticksfabriker i Sverige. Idag finns bara fabrikerna i Tidaholm och Vetlanda kvar. Båda ingår numera i koncernen Swedish Match. Svenska läkemedel över hela världen. Läkemedelsindustrin i Sverige är ganska ung. Fram till 1913 var det endast apoteken som hade tillstånd att framställa läkemedel. Detta är anledningen till att flera läkemedelsföretag från början härstammar från olika apoteksbolag. Detta gäller bland annat Pharmacia, som senare gått samman med ett amerikanskt företag under namnet Pharmacia och Upjohn. Snart växte det upp flera helt fristående läkemedelsfabriker, bland annat Astra, som startade en fabrik i Södertälje redan 1913. Svensk läkemedelsindustri har satsat oerhört mycket på forskning. Det har lett till stora internationella framgångar. Magmedicinen Losec 1988 från Astra är exempel på ett medicinskt preparat som säljs över hela världen. Samma företag har framgångar med Pulmicort, ett pulver som inandas och lindrar besvären vid astma. Titta nu på bilden längst ner till höger. Bildtext. Astras forskningslaboratorium från 1930-talet.